Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se. På min gata där jag bor tillsammans med min familj, där är folk helt galna i sina trädgårdar. Galna på ett fint sätt. Vi är jättetacksamma för våra grannar. Vi har bott i vårt hus i snart 2 år. Och ju mer tiden har gått, ju mer har vi börjat inse att vi är katten bland hermelinerna när det gäller ambitionsnivån i trädgårdsarbete. Det är så välskött, så kreativt, så mycket blommor, så mycket investeringar av både tid, pengar och känslor i de där kvadratmetrarna. En liten buske visas en sån omsorg att man skulle kunna tro att den hörde till familjen på något vis. 200 meter från de här fina trädgårdarna i mitt närområde så finns dungen och skogen. Där ligger ett par gamla raketer som har legat där sedan nyårsafton. Ett glasspapper från en daimstrut ligger i mossan. Och under granen ligger en gammal krukväxt som någon har kastat ut där. Guds trädgård. Tänk om vi skulle visa den samma omsorg som busken på tomten. Under april månad så predikar vi på temat tro, hopp och kärlek i krisens tid. Och det är klimatkrisen vi tänker på. Under några veckor så vill vi rikta fokus mot Guds trädgård, alltså skapelsen. Hur är det ställt med den egentligen? Forskarna, de är tydliga. Den mår inte bra. Och vi vill under en period nu stanna upp för det, inför det och fråga oss vad har klimatkrisen med vårt lärjungaskap att göra? I min predikan idag så vill jag bege mig till en profet i Gamla testamentet. Profeten Jeremia. Även om han profeterade för tusentals år sedan så utgör hans profetord vägledning rakt in i vår tids omvälvande kriser. Vid tiden för Jeremias tjänstgöring som profet så var Israel uppdelat i 2 riken. Efraim i norr och Juda i söder. Och Jeremia, han kom från Efraim i norr, men Gud sände honom till Juda för att profetera i Jerusalem, i monarkins och templets huvudstad. Och vi befinner oss nu under första hälften av 600-talet före Kristus. Och texten jag ska läsa är en av de mer välkända texterna i Jeremia, och vi hittar det i kapitel 29, den här texten. Och när vi kommer in i berättelsen här så är det svåra tider. Babylonierna har tagit över Juda. De har förflyttat 10 000 judar från sitt hemland till Babylon. Guds eget folk är fråntagna sitt land. Språket är annorlunda, maten är annorlunda, dofterna är annorlunda. Templet som var centrum för deras trosutövning har tagits ifrån dem. Och i det nya landet så kryllar det av avgudar. Folket är flyktingar, främlingar i ett främmande land. Det är krisläge, katastrof av stora mått. Och den här texten, den handlar inte om hur vi ska hantera klimatkatastrofer i modern tid. Det är inte det texten uttrycker. Men Jeremias profetord till folket i exil ger ändå någon slags allmängiltig vägledning för hur Guds folk bör agera i krisläge. Och därför vill jag lyssna till de orden tillsammans med er. Har du din bibel så slå gärna upp Jeremia kapitel 29. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt inte lura er av profeterna bland er eller av alla spåmän, och bry er inte om drömmarna de drömmer. Ty lögn är vad de profeterar för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Så säger Herren. Först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. De deporterade judarna befinner sig i kris. Det som de tidigare har känt till är nu förändrat. Miljön runt om är annorlunda. Och den här krisen föder både oro och frågor. Hur ska de nu kunna navigera i det som sker? I kriser, stora som små, så finns det alltid de som förnekar att det som sker verkligen sker. De som höjer sin röst och säger, nej, här finns ingen kris att tala om. Det är bara påhitt det där som de andra pratar om. Kristider har alltid varit en väldigt gynnsam miljö för falska profeter att växa i. Det är som att de dras till desperation och oro och utnyttjar den för sina budskaps skull. Bland Israels folk på plats i Babylon, eller i Babylon, så hörs sådana röster. Röster som säger det folket vill höra. Ni kommer inte behöva stanna här i Babylon. Ni behöver inte ens packa upp era väskor. Snart är ni tillbaka i Jerusalem igen. Men de där profeterna kunde inte haft mer fel. Klimatkrisen har på samma vis en växande skara falska profeter. Som säger precis det vi vill höra. Du behöver inte alls förändra något. Du kan leva på som vanligt. Du kan äta din biff och flyga när helst du vill. Du behöver inte agera eller anpassa dina levnadsvanor. Och de där forskarna, de kan man inte lita på. De har ju egenintressen i det hela. Och kyrkan ska väl absolut inte syssla med de här frågorna. Vi har ju viktigare saker för oss. Rädda själar, inte sälar. Rädda grannar, inte granar. Och så vidare. Ett bra sätt att urskilja en falsk profet, det är att budskapet väldigt ofta tilltalar vår egen bekvämlighet och vår egen vinning. Och de där bekvämlighetsprofeterna, de tar gärna ton så fort frågan om klimatets sjukdomsbild lyfts fram. Texten i Jeremia 29 är ett brev från Gud via Jeremia till folket i Babylon. Det är en vägledande hälsning från Herren in i deras nya tillvaro. Och mellan raderna i det där brevet så syns frågor som dyker upp både i de individuella och de kollektiva kriserna. Frågor som, vad är det som händer? Hur länge kommer det pågå? Och vad kommer det innebära egentligen? Den som upplever sig vilsen ställer ofta den sortens frågor. Och vi kan känna igen att liknande frågor ställs i klimatkrisens tid. Vad är det som händer egentligen? Och vad innebär det? Gud som ser och hör allt. Han besvarar de där vilsenhetens frågor till folket då och till oss nu. Uppmaningen till folket i Babylon handlade om att de skulle fortsätta leva. Inte bara i något slags provisorium, utan de skulle slå ner bopålarna och göra sig ett hem där och lära sig leva på den nya platsen. Uppmaningen till oss, hans folk här och nu, blir utifrån samma text en uppmaning om att inte kapitulera inför de stora larmrapporterna. Att inte resignera eller ge upp, utan att utifrån bästa förmåga försöka skapa en boplats i krisen. Livet i Babylon kunde av flera skäl inte se ut som livet i Jerusalem. På samma sätt behöver våra liv förändras utifrån att miljön runt oss har förändrats. Men Guds uppmaning till folket i Babylon måste läsas noggrant. För det finns viss risk att vi läser orden slarvigt och hör dem som en uppmaning att förlika sig med nuläget och på något vis inse sig besegrad av det. Men det är inte alls det som är Guds hälsning till folket. Utan han uppmanar dem att göra motstånd. Fast inte genom revolt och uppror, utan genom att göra allt för att den stad Gud har deporterat dem till ska blomstra. I den nya tillvaron, i de förändrade omständigheterna, så är inte krig och konflikt lösningen. Det är ju väldigt sällan det. Utan Gud manar folket att göra allt för att platsen de nu finns på ska blomstra. Att så långt som möjligt bedriva en positiv påverkan på platsen där de nu finns. Jeremia, han korrigerar de falska profeterna som lurat folket till att tro att det snart blåser över. Han säger, vänta inte på att tillvaron ska återgå till det normala. Och lika lite kan vi vänta på att såren i skapelsen ska läka ut av sig självt. Vi uppmanas på samma vis att göra allt vi kan för att platsen vi finns på ska må bra. Och det arbetet måste sträcka sig utanför min egen trädgård. Men vad har det egentligen för betydelse att jag försöker minska mitt klimatavtryck när det hela tiden byggs nya kolkraftverk i Kina? Vad spelar det för roll om jag slänger mitt skräp i rätt kärl när andra slänger giftigt skräp i sjön? I uppräkningen av trons hjältar i Hebreerbrevet kapitel 11 så står det så här. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. Relationen till Gud har aldrig haft resultat som ett mätvärde för hur välfungerande den är. Utan den goda relationen till Gud, den bygger på trohet och uthållighet. Det vi gör för att platsen vi finns på ska blomstra, det kan inte vara förankrat i de stora resultaten. Det kan inte vara de synliga handlingarna eller de synliga resultaten, framgångarna, som driver oss till aktion. Utan vår drivkraft behöver vara den trohet som föds utifrån kärleken till Gud. Jesus beskriver det här i en enkel liknelse i Lukas 12. Han skriver så här i vers 42. Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Den fråga som Jesus ställer oss när det är dags att summera en människas liv är inte, har du räddat jorden? Utan, har du gjort det du ska? Magnus Malm och Peter Halldorf skriver i en artikel i tidningen Dagen att de har valt att sluta flyga. Och motiveringen till det beslutet, den beskriver de så här. Vi har beslutat att inte längre resa med flyg. Inte för att döva våra samveten. Inte för att skicka skuldkänslor på dem som flyger. Inte för att vi tror att flygresor är den primära orsaken till klimatförändringar. Utan som ett litet konkret tecken på vår vilja att röra oss i en annan riktning. Vårt ansvar i krisen, det är att göra det vi kan. Att röra oss i en annan riktning, även om våra små val och förändringar inte kommer göra den stora skillnaden. Men för att klara det där blomstringsarbetet utan de synliga resultaten, då behövs hopp. Inte hopp i största allmänhet, utan vi behöver det där hoppet som håller även när allt inte löser sig. Även när resultaten uteblir och förändringarna tycks osynliga. Jeremia, han skriver till folket att Herren ska ge er en framtid och ett hopp. Och det finns bara en som är värd att hoppas på. Och det är Herren, Jesus Kristus. Vi som kyrka har inte i första hand uppdraget att ge råd om vilka som är de mest effektiva sätten att bromsa klimatförändringen på. Det behöver vi överlämna åt experterna. Men det vi har, det är hoppet i Kristus och framtiden tillsammans med honom. Och det där hoppet är inget mesigt och tunt hopp, utan det är hoppet om en ny värld. Och det hoppet skapar mod, kreativitet och handlingskraft. Ett hopp som säger att det går att äta och odla och resa och värma upp och kyla ner på ett annat sätt. Ett hopp som visar att det går att leva annorlunda. Att det går att göra sig lite mindre mottaglig för konsumismens högljudda mantran. Det går att bryta sig loss och leva enklare. Peter Halldorf igen, han skriver så här. Det är hoppet om ett slutgiltigt genombrott för hela skapelsen. Inte hotet om ett sammanbrott som motiverar till att leva ansvarsfullt och hoppfullt i den här världen. I Kristus skänker hoppet inte bara tröst i lidandet, utan det antar formen av protest mot lidandet. Det är hoppet som är tänkt att driva oss. Inte rädslan och hopplösheten och oron. Tillbaka igen till Jeremias krishanteringsplan i kapitel 29. För det finns en ytterligare uppmaning som är väl värd för oss att ta efter. Och det är uppmaningen till bön. Jeremia skriver, och de ska be till Herren för staden. För stadens välgång är folkets välgång. I folkets nya situation, i de här nya omständigheterna, i krisen och förvirringen, så uppmanar Gud till bön. Därför bönen var den handling som skulle öppna dem och deras ögon för Guds närvaro där i Babylon. Bönen skulle hjälpa dem till den väldigt viktiga insikten att Gud är Gud mitt i krisen. För Gud är aldrig långt borta. Varken i landsflykten eller i den blödande klimatkatastrofen. Han har inte övergett sin skapelse. Utan han är som en skicklig hantverkare som inte kastar bort det som är skadat i skapelsen, utan reparerar det. Gud har inte skapat världen för att den ska förstöras, utan för att den ska förvandlas och bli mer och mer lik hans avsikter för den. Och de avsikterna, de får vi också reda på i brevet till folket. Det står, jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig så ska jag lyssna på er Och när ni söker mig så ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Och jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Om Gud en gång skapade liv ur intet, vad ska han då inte kunna göra med en plågad jord? Jesus har gett sina lärjungar ett uppdrag. Det uttalades då i Jerusalem, men han säger det också till oss idag. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Låt oss göra allt för att platsen vi finns på ska blomstra. Salig den församling när Herren kommer och finner att den gör vad den ska. Uppdraget att arbeta i Guds trädgård, det gäller inte några särskilt utvalda, utan hela Guds folk. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du har skapat den här världen. Du har format den med dina egna händer. Och nu ber jag, Herre, att vi som ditt folk, som din församling, som lärjungar i den här tiden, ska förstå att vi är också inbjudna att arbeta i den. Arbeta för den. Försvara den. Göra det vi ska, trots att vi inte ser de stora resultaten. Jag ber att vi skulle få ta emot det som en inbjudan att också vara trogna i det lilla. Att det där arbetet också kan fostra och forma oss och vår karaktär. Att helt och fullt överlåta oss till dig, Gud, trots att vi inte alltid ser de direkta resultaten. Amen.